70-talet sa man ofta så här, det väldigt barnprogressiva 70-talet. Vill man förändra världen måste man börja med barnen. Och det är väl en sanning, fast en sanning med modifikation. För att kunna börja med barnen måste man ju börja med de vuxna som sen ska börja med barnen. Ibland i alla fall. Och när det gäller filmen så kanske man måste börja på filmhögskolorna för att kunna börja med barnfilmen. Så därför har vi nu bjudit in till ett samtal om hur Sveriges två viktigaste filmhögskolor arbetar med just barnperspektivet. Ni kan, ni kan börja komma fram medan jag pratar på här. Nej, det gör jag inte. Ni kommer fram och jag läser ett filmminne. Det är jättekonstigt att presentera er redan. Ja, medan ni sätter er så kör jag ett till. Han var en som vågade gå utanför boxen lite och skrev som sin starkaste filmupplevelse en tv-serie, tv-serien V. Kanske någon mer som minns den. Den här personen var då 6 år och det var i Chile och där var det tv som gällde. Och det den här personen minns särskilt är hur världen förändrades på kort tid till ett militärt undantagstillstånd. Världen blev konstig. Nu kan jag gå över till att presentera er för det. Från Stockholms dramatiska högskola. Nu ska jag se min från Stockholms dramatiska högskola så har vi Maria Edman Wittfeldt. Du är studierektor. Du är också regissör till en av mina absoluta favoritbarnfilmer, Min skäggiga mamma. Den ska vi kolla upp från 2003. Och från Stockholms dramatiska högskola har vi också Ylva Gustafsson, lektor i filmregi. Regissör och manusförfattare, bland annat till den rikt guldbaggebelönade Förortsungar från 2006. Och från Akademin Valand i Göteborg har vi professor Kalle Boman med ungefär 50 år i filmbranschen. Du har jobbat med bland annat Bo Widerberg, Roy Andersson, Ruben Östlund, Charlotte Gyllenhammar, Marie-Louise Ekman, Och så har vi Linda Sternö, lektor inom filmisk gestaltning, filmproducent, senast med Jag är fan en panter. Och också drivande kraft bakom barnfilmsskolan, som vi ska få höra mer om strax. Och samtalet leds av Annika Byk, filmvetare, som bland annat ska ha varit involverad i en satsning som regeringen gjort på unga kvinnors filmskapande. Och som en del i det projektet har du tagit fram en rapport som heter Nästa tagning filmutbildningar på väg mot ett jämställt filmsverige. Och det är ju en rapport om filmutbildningarnas arbete med genus. Och det finns säkert lite kopplingar där att göra med barnperspektiv. Jag tänker. Vi får höra. Välkomna allihopa.
Jag märkte att jag skulle gå och plåsa här. Jag kom vid pausen och missade det de första samtalen tyvärr. Men jag konstaterade snabbt det till samtalen efter pausen att jag skulle ha något att säga ikväll. När jag nattar mina barn på kvällen så går vi alltid igenom tre bästa och det pinsammaste. Och då kände jag att det var samtliga talare skulle få plats i kväll. Jättefina, jätteviktiga saker sagda om kultur i skolan och film som verktyg och underbara filmexempel. Nu ska vi prata om filmpedagogik utifrån era utbildningar. Jag hoppas för övrigt att jag inte ska dra fram det pinsammaste just nu. Vi ska prata om filmutbildningar och vi har Akademi Valand och vi har STDH representanter sittande här. Och jag tänkte att vi börjar med det som har med det allmänna barnperspektivet på skolorna. Och jag skulle vilja höra liksom hur ni tänker kring hur integrerat barnfilmsperspektiv finns i, era heltidsutbildningar. Till exempel hur mycket ni ser, hur mycket ni diskuterar barnperspektivet. Och eventuellt om ni läser kring det. Helt enkelt hur ni förhåller er till det i era utbildningar. Vill du börja, Eva?
Ska jag ta en mic?
Gärna. Hej.
Tack Susanne.
Jag måste bara säga något om det där. Mitt allra, allra första jobb i filmbranschen var på din förra barnfilm, Bäckbulan. Det var en förläggning av filmskolan för mig. Och det här ser så jävla spännande ut. Vad kul. Vi har ju, alltså det är ju traditionellt, det var den förra skolan vi förstår, hade du en ganska konventionell barnfilmsövning inlagd i sitt schema för filmutbildningarna, alltså de sex filminriktningar som jobbar på vår teamutbildning. När vi ombildades till STDH så började ett nytt grepp växa fram, och det handlade faktiskt om att göra en obligatorisk kurs för alla som går på skolan, och då handlar det om ungefär 120 studenter per kull i barnperspektiv. Och alltså, sen kan jag prata mer om hur jag jobbar i filmregiutbildningen med det. Det är ju ett av mina, så att säga, specialkompetenser skulle jag vilja påstå. Men jag skulle vilja att Maria berättar om den högskolegemensamma kursen i barnperspektiv som nu när jag ligger i schemat för alla.
Och vill Maria det? Ja, jag kan berätta vad vi har för planer. De började väl gro när vi slogs ihop med Teaterhögskolan och vi blev en skola som skulle jobba interdisciplinärt på ett annat sätt. Vi hade ju varit ganska starka stuprör, och nu såg man framför sig en skola som skulle jobba över institutionsgränserna. Det var också en begäran från studenterna så tidigare att vi skulle låta dem helt enkelt samarbeta och få syn på varandra. De är ju ändå, de blir en generation när de är på skolan. En årskull blir som en generation, så att säga. Och det är intressant om man då kan få syn på även teatergenerationen eller scenkonstgenerationen. Och i den första omgången så fick vi inte till det, men nu inför den andra omgången så planerar vi då att göra en gemensam barnfilms, eller en gemensam barnkultursatsning där alla 21 utbildningarna ska göra en stor föreställning helt enkelt. I det här, det är alltså, om man nu räknar högskolepoäng, jag bara tänker, om man vill veta hur mycket ungefär tid som läggs på det här, så är det då 15 plus 7,5. Och 7,5, det är dels praktiskt arbete men också teoretiskt arbete där vi pratar väldigt mycket om normer och sådana saker. Mer riktat mot barn. Men även, jag menar, det är ju tanken är naturligtvis att detta ska gå att använda till mer än barnkultur. Men det är inriktat mot då det här projektet som vi ska göra.
Intressant.
2016 kommer det. Och vi hoppas då att det ska bli en biennal.
Okej, så.
Med både,
film gjorda på filminriktningarna, scenkonst på scenriktningarna och förhoppningsvis ett antal interdisciplinära projekt också. Och barn som själva kommer in på.
Och eftersom vi nu är del av SKH så har vi också opera och dans och cirkus att jobba med.
Just det. Ja, vi lämnar över till Valan, tack. Det känns som att vi kunde fördela de här lite grann. Så, bra fördelningspolitik. Det vi gör, vi tar ju in 6 stycken filmare ett annat år som tänker sig att de kommer jobba professionellt med film efter skolan. Så, och det där är obligatoriskt moment att man träffar barn och lämnar över kameran till barnen. Så att vi lämnar över kameran och tittar väldigt mycket på de bilder vi får tillbaka. Vad är det barnen tar för bilder helt enkelt? Och detta är nu också även valbart för de som går också på akademivalen. Lite här stampning, frikonststudenter och fotostudenter under sin kandidatutbildning. Sen har vi också ett magisterprogram. Dit kommer lärare, förskollärare, fritidspedagoger och personer som under ett år fördjupar sig kring hur man ska ta in kameran i sin verksamhet. Man kanske har en specifik fråga som en av våra studenter har. Hur kan kameran underlätta intresset för biologi, kemi och fysik och sånt? Så vi ser väldigt mycket filmen som en metod att komma åt saker och ting som kameran som verktyg att studera tillvaron med. Och få syn på vad man är intresserad av och få syn på sina egna förmågor väldigt mycket. Det tillägger någonting.
Ja, jag skulle faktiskt vilja att alla funderade på hur de använder ordet film och vad de menar med det och ursprunget till detta. Och det handlar ju väldigt mycket, alltså utbildningarna som vi bedriver här, de har sitt ursprung i en kommersiell bransch. Och hela vokabulären är kommet ur den industrin. Och det var ju en väldigt standardiserad teknik som vi jobbade med då, 35 mm film. Nästan alla begrepp kommer ur detta. Sen har det inträffat nu då att alla sitter med en teknisk apparat i fickan. Jag skulle vilja visa en bild, en stillbild. Den heter Ansiktet. Och han...
Den är på plats.
Ja, den. Det här är då det som jag tycker är det viktiga. Alltså, vad ska in i detta huvud? Och det som kommer in där kommer inte lika lätt ut. Utan det blir kvar. Och det kan jag tycka att man ska fundera på. Jag hörde en annan grej som var intressant. Varför andas man? Och då tänkte jag så här, det är för att få in syre i hjärnan. Nej, kroppen funkar inte så. Utan det är för att göra sig av med koldioxiden. Och ser man på de här sakerna utifrån att man måste lära sig göra sig av med erfarenheten för att få in nya, då blir det intressant tycker jag. Vad vi sysslar med och vilka värderingar som finns så att det, i de bilder vi tittar på. För de ger en reell erfarenhet. Och man kan säga att Rabor, nu är jag långrande här, men jag kör det. Det är intressant tycker jag med att vår kunskap om det här är så liten. För att det finns inte en enda fotograferad bild som inte handlar om förgången tid. Men den skapar nutid när man tittar på. Och det tycker jag också är ett perspektiv som man ska ha. Vad är det den här apparaten, den sparar ögonblick. Det är det vad den gör. Så när man trycker på knappen, då sparar man ett moment. Och då kan man tänka sig att man borde vara medveten om vad det ska vara för moment. För det ska in i någon annan människas huvud. Och den diskussionen, den diskussionen tycker jag att man ska ha just när det gäller barn.
Ja. Det blir, om man utifrån det du säger då, Kalle, skulle ni säga att ni har lika stort fokus i det pedagogiska synsättet på film för barn som film av barn?
Jag vet inte om vi har det. Jag tycker att vi lever i ett jävla segregerat samhälle. Jag gick hit idag från mitt kontor som ligger en bit bort här. Jag såg inte ett enda barn. Och här finns inte något heller. Vi lever ju vi har ju en livsstil som så att säga egentligen inte motsvarar. Och då blir väldigt mycket av barnkulturen, det blir en slags barnpassning. Vi ska se till så att de inte stör. Och det tror jag är en riskfylld livsstil kan jag säga.
Se på Ylva att hon vill komma in.
Jag tänker att jag ska fortsätta på den tråden. Men jag tänker att det är därför det blir otroligt viktigt på en filmhögskola att när man jobbar med barnfilm så måste man också jobba med barnperspektivet och med barns perspektiv. Alltså så att studenter som ska göra någonting som ingår i någon form av barnfilmsövning, även om jag tror att liksom Kalle säger, att jag menar, den här uppdelningen är ju egentligen helt absurd. Att, men en film är ett uttryck och det, vem är den för? Ja, men den är, filmen är gjord av den som har gjort filmen och görs för den som ser filmen. Så, men det blir väldigt viktigt att studenter på skolan får möta barn. Alltså att man inte, för en progression i en sån övning börjar ofta med att den blivande filmaren har en idé om, minns någonting från sin egen barndom. Det är något fryst ögonblick av något slag. Men att man kan omvandla det då i den högskolepedagogiska verksamheten till att jag kan gå ut och träffa barn i verkligheten nu. Ta in dem i det du håller på med och hitta, alltså genom att använda ett barnperspektiv, hitta ett barns perspektiv i din film.
Och det är ju till exempel att pröva, visa saker för publik som exemplet innan.
Ja, men också den research man gör ibland inför ett projekt, att man faktiskt går någonstans. Det har vi jobbat rätt mycket på STDH på olika sätt. Vi hade en magisterkurs i barnfilm. Jag ser rätt många av er. Hej. Ni fick gå ut och sitta och hänga på lite olika sätt. Ni fick också jobba i workshops med barn. Vi hade ett jätteroligt samarbete med Palatset. Som, ja, det vet vi kanske alla i den här församlingen vad som hände med Palatset. Men det var en fantastisk, ett fantastiskt samarbete tycker jag. Och där tycker jag också att, nu blir jag lite långrandig. Att när vi var där och gjorde en workshop, det var då de som gick, de studenter som gick den här magisterkursen. Och så var det jag och Katti Edfeldt. Du vill också ha Katti?
Hon sitter där.
Där, hej! Och vi fick in skolklasser från Norsborg med lärare som, jag tänkte på det som kom upp i filmpedagogikföreläsningen här alldeles nyss. Som då blev helt, lärarna blev jättenervösa för att vi skapade ju världens kaos liksom. Och de försökte liksom hyscha sina elever och de skulle vara tysta och de skulle lyssna på oss. Men vi var ju där för att lyssna på dem. Och den där workshopen slutade med att, det var en dag, slutade med att alla de här, det var, de gick i sjuan, hade liksom skapat på olika sätt. En del var inte så bra på att skriva och sådär, men berättade desto mer. Och, alltså alla hade liksom kristalliserat ut en egen berättelse. Och när lärarna gick med den här klassen så stannade en av dem kvar och sa, gjorde ni? Och då svarade jag, ja men vi använde den pedagogik vi använde på högskolan. Där vi liksom har hållit på i decennier med att liksom, få våra studenter att hitta personliga berättelser. Så ja, man... Det är väldigt viktigt det här också att man kommer, när man kommer ut i skolor och sånt där, då skapar man faktiskt kaos. Och, ja, och ur det uppstår det någonting. Mm. Vad var frågan?
Det kan ju låta ganska enkelt det här att man gör en film och sen så landar det hos den publik som vill se den filmen. Men jag tänker på det som Baker Karim sa också, att i den bästa av världar så skulle ju liksom alla perspektiv komma av att det finns, att manus landar på ett bord och att det då blir filmer som riktar sig till alla. Men vi vet ju att vi måste liksom säkra perspektiven då. Att det här är bara ett av väldigt många perspektiv, barnfilmsperspektivet. Men det är så många som andra perspektiv som är inblandade i det. Och ni gör ju ändå särskilda satsningar på barnfilm för att det ska säkras, tänker jag, eller hur? Visst är det så? Ska vi gå in på de specifika satsningarna som ni gör på barnfilm? Vill du börja med det, Linda?
Ja, jag tänkte att ni ska få en glimt av vad vi gjorde igår när vi spelade Matteo-klippet. Ska vi börja det? Jag tror att det är med...
Jag vill fundera på hur du ska filma. Har du tänkt hur mycket innan?
Ja.
Och på vilket sätt är det mycket som började du?
Jag vet inte. Jag bara tänker så här så får jag få.
Det kommer att ta av. Ja. Mm.
Men kommer du på historien med en gång eller kommer du på den under tiden du filmar?
Ja, för jag hoppade på en gång.
Ja, det här du har ingen expert, Matteo, som är 8 år idag. Han har fått en iPad och vi tog in honom så att våra studenter fick intervjua honom om hur han jobbar med den här iPaden. Så att igår hade han en halvtimmas föreläsning för våra studenter då. Och han var ett av de första barnen som var med i barnfilmsskolan som startades 2011. Så att han har alltså haft en egen kamera nu med en iPad i 3 år. Han var 5 år när han började idag, 8 år. Och det här projektet började ju som ett sätt, vi ville hitta ett pedagogiskt verktyg för våra studenter som är filmare då, att få syn på vad är egentligen vi gör när vi filmar. Och vi i lärarkollegiet pratar mycket om att när vi undervisar eller möter studenter så lär vi oss själva så otroligt mycket om det och få syn på vad vi redan kan. Och det tyckte vi var någonting som ett viktigt sätt för våra studenter också att få syn på sin egen kunskap. Så vi startade en grupp som kom varje söndag, en grupp med barn då. Och våra studenter fick lämna över kameran till barnen och se vad som hände då. Och det var ju det, man får syn på det här verktyget på ett helt annat sätt. Vad är det vi egentligen gör när vi filmar? Och detta då blev ett starkt intresse för många av oss. Och vi började fundera på om vi kunde gå ut på förskolor och göra samma sak. Och nu har vi en specialkurs i kameran som verktyg då, där det kommer lärare, förskollärare och filmare. Men det utgår från det här dubbla lärandet, vad som händer när man lämnar över sitt verktyg. Men dels så lär sig de som tar emot kameran. Vi såg också Eva som satt bredvid. Hon är en passionerad kvinna som också går den här kursen. Så att nu är det liksom det åldersegregerade har liksom löst sig genom den här metoden att arbeta då.
Det är en del i den här pedagogiken, det är ju att vi utgår från kameran, inte från filmbegreppet. Vad kan du göra med den här apparaten och vad vill du visa mig med hjälp av den här apparaten? Och det visar sig då, det började ju som ett, ja det började faktiskt med att vi knyckte från idrottsrörelsen. Man blir väldigt förvånad, så jag är då och så sa man att när många vägen då de har spelat fotboll då, så tänker man på det kulturella, det finns det inget motsvarande.
Jo. Så,
ja, men inte i den utsträckningen. Nästan alla har spelat fotboll i något sammanhang. Men inte alla har liksom, och det här var på 90-talet som började. Och sen har vi fört över det på 2000-talet då. Att det är naturligt att man som barn deltar i fotbollsträning till exempel. Sen då är det att vissa av dem tycker att det är roligt att fortsätta. Resten blir en ganska bra publik. Vi har inget publikarbete genomfört. Och då så startade den idén. Och då tänkte vi gör en söndagsskola för barn. Och då visade sig också då att det blir ett enormt bra pedagogiskt system. För barnen pekar på självklarheter för oss som vi inte har reflekterat kring. Så att, vad är det som är utanför bilden? Vad representerar bildkanten? Eller avstånd, etc. Och det blir väldigt, väldigt tydligt i alla de här bilderna som tas. Man ser någon kommer med en bild av en väldigt fin trädgård och sen det här är min katt. Ja, sen anar man en liten svart prick någonstans. Och då fattar man, där är katten också.
Jag tror, hade ni något mer exempel på det som jag skulle visa?
Ja, vi har ett exempel på vad som kan hända när man drar igång det här.
Ska vi titta på det en gång så går vi över till det.
Kan vi köra kungen 1 och 2?
Nu har vi precis tagit bild på kungen och drottningen. Berätta, hur var det?
Det var jättebra.
Ja, vad var det som var bra då?
Att drottningen och kungen kom precis nu. För jag hade väntat. kommit och nu har de kommit.
Hur var det att stå och vänta då?
Jättetråkigt.
Berätta, vad blev det för bilder då du fick?
Jättebra bilder.
Fick du säga någonting till dem eller sa de någonting?
De sa något som jag inte vet vad det är, som det är bara så. Jag hörde inte så mycket.
Vad är det som är bra med att kungen och drottningen kommer hit?
För det är bra att de hälsar på oss. Och det är min första gången att jag har sett drottningen och kungen.
Och under tisdagen var alltså kungaparet på Eriksgatan genom Östergötland, och efter Norrköping, Åtvidaberg och Välestunda avslutades dagen i Linköping. Det sista allmänheten såg av kungligheterna var när kung Carl Gustav och Silvia passerade aktivitetsparken i Ryd. Men de nu, finns nu för evigare på bild, där så barnen på förskolan Kakburken till. De har fått en egen speciell plats på pressläktaren.
Ja, det är en av våra studenter, Stina Wilén, vd-kamera på förskolan Kakburken i Linköping. Och när då kungen kom på besök så bjöd de in barnen att stå på pressläktaren tillsammans med de andra vuxna fotograferna.
Ja, visandet förstår jag är väldigt centralt med ert tänk kring barnkulturskolan. Vilken bild vill du visa och inte vilken bild vill du likna?
Precis, ja, att vilken, vad är det du ser? Att träffa sig tolkningsföreträde, det tror jag är viktigt innan man börjar se mycket film. För det som du pratade om förut med de här filmen när de höll varandra i ögat och sådär. Jag tror inte att det är så här, ett barn som aldrig har sett en film, tror inte jag, det är inte det första den personen börjar filma. Utan det kommer ju utifrån en massa referenser från saker man har sett givetvis.
Även om det kommer rätt tidigt.
Det kommer tidigt också, men jag tror att om man tidigt i förskolan, vi jobbar med barn som är ett år, om man tidigt skaffar sig en relation till kameran som verktyg och till vad man själv ser, vad är det jag ser? Och reflekterar kring, vad är det jag ser? Vad är det som är viktigt för mig? Vad är det som är viktigt att visa för någon annan? Om man får en relation till det tidigt så har man också automatiskt en relation till det man ser som andra gör, tror jag.
Vi bollar över tillbaka här till STDH och era riktade satsningar, och ni har också exempel med er.
Ja.
Ja, du står så konstigt bakom mig, känner
jag. Ja, precis. Men den här, ja, vi har ett exempel från en utbildning som ges på skolan som egentligen Erika Höghede är ju bättre. Där är hon, det är hon som leder den utbildningen. Det är en fristående kurs som heter DigiPed, där hon utbildar pedagoger i digital mediepedagogik för att de sen ska kunna gå ut och lära sina elever att använda den här tekniken. Sen exakt, får man ge micken i några minuter till Erika?
Absolut, får man det.
Hallå, hej. Erika Höghed heter jag. Den här kursen Digital medieproduktion för pedagoger, den startade med att jag jobbade på SU och fick reda på siffror om den digitala klyftan. 1,5 miljoner var det då. Använde inte datorer överhuvudtaget i Sverige, eller väldigt lite. Det visade sig sen då att det var ju inte bara äldre, utan det var också många barn med de här. Och de barnen hade föräldrar som av olika skäl inte hanterade datorer. Det kunde ju vara socioekonomiskt eller det kunde vara av andra skäl. Sen förstod jag, jag läste en bok som Madeleine Hjort hade gjort, eller skrivit, som heter, jag kommer inte riktigt ihåg, Kultur i skola och samhälle, tror jag. Är det någon som vet?
Vi kan kolla upp
det. Ja. Konstens betydelse, just det. Och då när jag läste den här boken så tänkte jag att det är naturligtvis samma barn som kanske inte får lära sig att se, skapa och analysera konst. Så det började med det. Mina studenter får lära sig olika verktyg. Animation, ljudberättande. De får lära sig vad dramaturgi är, filmklippets historia. De får lära sig filma drama. Och de har som mål att ta vara på barns egna berättelse.
Skulle man säga, utifrån Pers presentation, för du var här också då.
Ja.
Skulle du säga att ni ägnar er att både lära ut till de blivande pedagogerna film som uttryck och film som verktyg?
Ja, film som uttryck men, och film som verktyg naturligtvis, men mycket mer fokus på själva görandet.
Mediedelen.
Ja, målet är ju att sen, det är gratisprogram de här får lära sig, eller väldigt billiga program. Tanken med det är att barnen sen själva när pedagogen försvinner ska kunna skapa sina egna berättelser. Mm. För jag tror att vi som vuxna påverkar för mycket.
Och då har vi några klipp från filmer som har kommit från er på Digimär.
Ja. Ganska långt. Så
vi kör en bit och så ger ni en signal när vi slutar det. Det säger stopp i micken då.
Ja, tack.
Det är sent 1800-tal. Ett mentalsjukhus finns det en flicka. En väldigt speciell flicka. Hon har sjukdom som inte drabbat många andra. Inte någon annan någonsin.
Mycket motstånd, men sen i slutändan ett slutresultat som jag tycker är ganska fantastiskt filmiskt. Alltså nu ser vi inte riktigt det här, men i filmberättandet, i bildberättandet, väldigt, väldigt starkt.
Visst, hela vägen dit kan vi föreställa oss från det du berättar. Om vi tar det, så ska vi säga någonting om lite kritiska perspektiv, hur man får in dem i den här typen av utbildningar, hur man just det där med att säkra vissa perspektiv. Hur säkrar man att man får med sig genusfrågor, etnicitetsfrågor, klassfrågor in i den här typen av verksamhet? Vi kan börja här så går vi dit.
Ja, det gäller ju att, vad
ska säga, ta in folk som kan frågorna ordentligt. Vi är ju inte på långa vägar tillräckligt kunniga i de frågorna, skulle jag säga. Några kanske på skolan, men vi har ju ett teoretiska block nu där alla studenter också för att skapa en gemensam diskussion på skolan.
Mm. Är det så att man har efterfrågat det?
Ja, det har man under många år. Och så har vi
och lärare också.
Mm. Men vi har börjat med barnen, ska jag säga. Mm. Studenterna den här gången. Och det här kommer ju vi att fortsätta med. Att ha en kritisk blick och diskussion kring vad det är vi gör. Och vilka vi gör och vilka vi ska möta när vi kommer ut efter skolan. Det är ju oerhört viktigt. Också bjuda in. Det handlar om att bjuda in resten av världen till skolan, helt enkelt. Så att vi inte bara upprepar oss själva hela tiden. Ja, det är risk.
Ja, och vi kan ju också tydligt se, alltså, som vi tog ett sån starkt grepp om att alla på skolan hade gemensamma kurser i normkritik, maktperspektiv, barnperspektiv, det är ju specifika kursmoment också, att det som händer då är att de här perspektiven, de kritiska perspektiven, avspeglar sig i de verk som görs på skolan av studenterna. Det är ju den största verksamheten är ju att man går en inriktning när man och en konstnärlig inriktning. Och det avspeglar sig väldigt tydligt i det. Och det är någonting som ju kommer att synas ut i världen när vår första STDH-kull går ut om ett år. Mm. De möter detta världen.
Visst. Jag tänker att det är i den här som Malena pratade om så är en del av problematiken är ju att i utbildning av filmpedagoger så det är ju ett sätt där, liksom, att nå ut och se till att vi inte förlitar oss på en till en överförelse. Att det är upp till personen som jobbar på en skola att klara alla de där perspektiven. De förändras hela tiden. Man behöver ha dem med sig från början och man behöver uppdatera det som kommer. Det som liksom samhällsförändringar hela tiden. Så visst, det är jätteintressant och viktigt när ni säger. Och utifrån Valand.
Ja, de frågor vi har, vår pedagogik går ofta ut på att de frågor vi har prövar vi direkt i praktiken. Mm. Och så att vi har olika, till exempel om vi har frågor kring barn, då har jag flera projekt där jag träffar barn en gång i veckan på olika skolor och studenterna hänger med och praktiserar sina frågor som de har. Och sen så samtalar vi kring de frågorna och formulerar sig text kring de frågorna, så samtalar vi kring de problem som står. Och igår hade vi ett samtal, då hade studenterna fått formulera väldigt konkret ett etiskt dilemma de har råkat på när de har mött barn med kamera då. Och då var det en av studenterna som var väldigt bekymrad över, han jobbar på en förskola och man tar mycket bilder där, dokumenterar barnen mycket och de vuxna pedagogerna dokumenterar barnen och publicerar det för föräldrarna. Man ber föräldrarna om lov att ta bilder och publicera. Men det är ingen som frågar barnen. Är den här bilden okej att hänga upp på väggen på dig? Så att han fungerade väldigt, hade skrivit en lång text om och och sen så när vi ser ett sånt problem då så försöker vi direkt konkret hitta lösningar på det och formulera oss kring hur de lösningar ska kunna se.
Men då tänker jag att ni är i den gruppen som diskuterar de lösningarna. Har ni dem i liksom ett, finns de kvar sen? Hur liksom inkorporerar man det i utbildningen framåt? Eller är det upp till nästa kull av studenter att täcka samma frågor igen? Eller det sker genom den praktiken? Ja,
ja det gör det. Alltså, det finns ju i det här så finns det ett begrepp för föreställningar som är liksom central också på. Föreställningen, den är liksom tudelad. Det är ju min föreställning om världen och det är ju den föreställning jag ger av världen. Och där kommer ju de här diskussionerna in då. Man kan inte ta någonting utan också en tanke på att visa det för någon eller några. Och det får ju bli en kontinuerlig grej. Men det som oroar mig nu, och det ser jag lite av de här exemplen också, det är ju att det blir så väldigt bestämt hur man ska använda sin bild. Och när barnen blir på den här iPad och så, då hamnar de också i en slags appvärld som visar hur man kan göra olika. Alltså man hamnar i ett sammanhang innan man själv har hunnit bestämma vad det ska användas till. Eller vilket förhållande man ska ha. Så att med en gång blir det likt någonting.
Mm.
Och det blir till och med så att när vi var i Almedalen nu och pratade om den här frågan, så var det ju vissa från lärarhåll som inte tyckte att man behöver lära sig skriva för hand.
Nej.
Utan det räcker att man kan trycka på knappar. Och det blir lite i den här tekniken också. Jag tror att det är väldigt viktigt att barnen utrustas med en kamera och inte med en miljö för bilder.
Ja, det är ju väldigt kroppsliga erfarenheter som du pratar om. Både den där liksom tilltron till att det sker något annat när man skriver än när man trycker. Och något annat när man ser istället för att man väljer. Eller hur?
Det har ju med hastighet att göra. Det går så fort i det digitala. Ja. Men när man skriver med hand, det tar tid. Och då hinner man tänka också.
Men använder ni inte digitalkameror?
Jo, precis. Ja, digitala kameror. Men jämförelse med iPaden.
Aha, okay.
När man till exempel filmar med en iPad och jobbar i iMovie, så är det väldigt, väldigt formmässigt styrt.
Det är ju mer, det finns ju appar där det är som mer klippning som man kan träna. Alltså, men kanske inte just själva seendet som jag tror att du är ute efter, eller hörandet, eller visandet, eller upplevandet av världen. Men om det här är en oro för dig, hur det ser ut, så vår tid går mot sitt slut här. Jag skulle vilja att vi pratar om nu säger jag film och jag vet att du är lite som reagerar lite på det, men du får förstå det lite bredare. Och vad gör vi av det här liksom, som vi har nu och i framtiden? Hur skulle du vilja se film för barn nu och i framtiden, och film av barn nu och i framtiden? Om du bara får se i den bästa av världar, hur skulle vi vara då?
Ja, i den bästa av världar, då blir det att vi använder den här tekniken för att komma underfund med vilken existens vi lever i.
Mm.
Kan man säga det?
Ylva, vill du toppa det?
Det är svårt att toppa ett sånt fint uttalande från Kalle Boman, tycker jag. Men självklart är det så. Det är också en demokratisk rättighet att alla i ett samhälle ska få ge uttryck för den verklighet de lever i. Oavsett om det är i ett ögonblicksuttryck, i någonting som hur man upplever det man ser omkring sig, eller om det är en berättelse man vill berätta. För det är ju liksom lite det som är vår käpphäst på STDH. Vi jobbar med att berätta berättelser. Och det är viktigt att även barn får berätta sina egna berättelser. Att vi kommer, och där är vi på väg, tycker jag, barnfilmsmässigt bort ifrån det. Förutom i den extremt kommersiella världen. Att det som en gång var ett barndomsperspektiv är idag ett barnperspektiv. Och i vissa fall också barnets perspektiv. Och det är viktigt, tycker jag.
Linda, vill du säga någonting om hur du tänker kring framåt? Vad du vill att den här typen av pedagogik du har gått på väldigt mycket i PU-projektet och i barnfilmsskolan och i det du undervisar, vad du vill att det ska hamna, hur du vill att det ska spridas.
Jag hörde att ni funderar här på att ni ska fördela pengar till barnfilmsproduktionen. Och jag skulle tycka att jag har flera förskolor som bara står och väntar på att få en långfilmsbudget. Så att de själva kan göra filmer för barn i samma ålder. Det skulle jag gärna vilja se. Barn som gör film för barn, och vi vuxna på listan gillar läget lite.
Jag har svårt att lova något, men jag ska göra mitt bästa.
Gör mitt bästa. Det görs ju i många andra länder och har hållit på ganska länge, så det är väl dags här också, tänker jag.
Mm. Maria, har du någonting som är kopplat till forskning? Jag vet inte riktigt hur nära du jobbar med det, om det finns någonting som... Du sa det, vi har också SKH nu. Är det någonting av det här, ser du att det pedagogiska liksom går in där, eller att ni kan hämta kraft i det?
I forskningen?
Ja, i den konstnärliga forskningen är det förstås, som ni bedriver på skolan och med de här.
Det är ju så att den konstnärliga forskningen på Stockholms konstnärliga högskola faktiskt lever lite sitt eget liv, och vår connection till dem är rätt dålig, men vi jobbar på det. Vi försöker tränga oss in, och vi vill gärna att hela Filmsverige tränger sig in. Så spring upp till Linnégatan och banka på dörren.
Ja, det ska vi göra. Vet, 2 minuter har vi frågat, va, Malena?
Ja.
Då ska vi se. När vi har båda filmhögskolorna framför oss här nu och ni pratar barnfilmsperspektiv, är det någon som sitter och funderar på någonting? Ja.
Nej, jag tänker på alla de här fotograferna som har varit ute i samma ärende. Att ge, dela ut kameror till underprivilegierade barn. Det finns en massa stora fotoverk. Det där att sätta kameran och sen ställa frågan. Fotografera det som du tycker är viktigt. Och då finns det ett underbart verk.
Ja.
Ja, det finns ett underbart stort fotoverk av en kvinna vars namn jag har tappat i huvudet just nu, men som just har satt massa kameror i händerna, billiga engångskameror, och då var det stillbildskameror, och det här var 15 år sedan. Och då kommer det tillbaka märkvärdiga bilder av barns lekar och betoning av vad de tycker är viktigt. Mycket bizarra bilder, och där skulle jag säga att det liknar etnografin. De är viktiga för barnen, och sen återstår alla tolkningar, oerhört bisarra bilder. Men det är ett stort praktverk, jag tänker på att det är flera som varit på det här förut. Att emancipera barn, och sen kommer ändå frågan tillbaka till konstnärerna. Vi har ju också gjort massa animationsfilmer i grupparbeten med barn. Och det kommer tillbaka otroligt bisarra, underbara, märkliga berättelser som vi inte har styrt. Och då har vi tittat på dem och så har vi tänkt så här. Vad kan vi fantisera att det där betyder? Och det har gett de vuxna konstnärerna nya fantasier. Så att man kan tänka sig en rundgång på idéerna på det sättet.
Mm. Det var egentligen bara
det finns en association. Det finns i de här bilderna som barnen tar ett väldigt tydligt barnperspektiv.
Mm.
Och det är ofta så undersidan på bord.
Ja, just det.
Inte översidan. Mm. Och det lär sig våra studenter mycket av när det gäller vad man placerar kameran.
Den faktiska storleken.
Ja.
Har ni några exempel på, liksom konkreta exempel på där ni har sett det återspeglas i någon student, hur de har valt perspektiven då?
Mm, ja. Cecilia Tolkata gjorde en kortfilm om en skilsmässa ur just den här kamerahöjden. Då.
Mm.
Att Lena bara gick runt och pratade ilsket mellan och sådär. Ur ett barns perspektiv.
Ja, en fråga. Långt upp.
Vad tycker ni om i USA att man inte rör på det? Det är man söker sig till högskolan. Och sen om de gör film om sig själva. Det är en applikationsprocess. Den är väldigt kreativ. Den är också väldigt sändande.
Okej. Det låter som du har en åsikt om det, är det så?
Amerikanska skolor där man gör en väldigt säljande film om sig själv. Du menar, jag är skitbra, ta mig, sådär. Men jag menar, jag tror att både Valand och SDD och LED i olika faser har använt gör ett porträtt av dig själv som ett ansökningsförfarande, men det är inte den typen av filmer vi får in då. Då får vi ju in ett mer konstnärligt uttryck som man vill göra om sig själv. Just nu gör vi inte den antagningsfilmen på SDD. Vi gör en annan antagningsfilm.
Och vill ni säga någonting om den här ljudaspekten? Jag tänker att det du sa radio, men jag tänkte om ni har några andra exempel på där liksom arbetet med när man får en kamera att det också hörs saker, om ni har några sådana exempel.
Ljudaspekten.
Ljudaspekten, ja.
Ja, det finns en väldigt fin barnfilm där en liten kille går ut i mörkret. Sen bakom honom går hans föräldrar och gör farliga ljud.
Okej.
Det ligger på en hemsida.
Ja, visst, hemsidan där ligger det ganska mycket av det materialet ute av de här barnfilmerna som man kan ta del av. Kalle Boman, Linda Sterne och Ilma Gustafsson och Maria Hedberg. Jag tackar för att jag fick prata med mig och vi möter er.